Ja, det här är Pet Kultur. Jag heter Lisa Bergström och vi sänder direkt från Almedalen. Här ska vi försöka bena ut vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste inför valet. Emma Engström, vår kulturpolitiska kommentator, hej.
Hej, hej.
Du, under politikerveckan här så har en del kulturfrågor diskuterats. Mm. På vilket sätt är de närvarande i Almedalen i år?
Ja, men de finns ju här, både kultur- och mediefrågorna. Men man kan väl säga att det hettar kanske inte riktigt till. I alla fall inte på teatern här i Visby, där det är ett tredagarsprogram om kultur. Det var mycket samförstånd när vi var och lyssnade, i alla fall igår. Det man kan säga är väl att kulturfrågorna har klivit fram under både den här mandatperioden och valrörelsen lite. Det är inte riktigt samma främmande fågel som det brukar vara. Och i debatten som vi lyssnade på igår så hör man att kulturen börjar beskrivas som en fråga om välfärd, precis som vård och skola, alltså en samhällsfråga som alla andra.
Och kulturen har märkts av här på plats. Och ett exempel på det är att samtidigt som Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna höll sitt tal igår, så drog det igång en konsert här i hamnen. Under parollen Vi är Sverige uppträdde flera artister som Cherry, Titio, Erik Lundin och Maxida Märek med flera. Initiativet till konserten kom från Stefan Sundström, Greenpeace och Thomas Stenström. Och så här lät det från scenen när han spelade igår. Leva för alltid, VM-låten. Vi får se om den spelas i natt. Man brukar spela den när Sverige gör mål i VM. Men jag träffade Thomas Stenström igår efter konserten och frågade honom hur det kom sig att han drog igång det hela.
För den sista tiden så har jag känt att det finns en stämning om att man inte säger ifrån när man tycker att någonting är fel. Vad det än är, vart man än står politiskt eller vad man än känner i det här landet, så gör man inte det. Jag vill utforska om det var sant. Och på den frågan fick jag ju jättefina svar på att alla vill vara jättepeppade. Och som man såg här idag så var det ju väldigt mycket folk som vill titta på det. Så det var första grejen. Det handlar inte om vänster eller högerpolitik, utan vi måste liksom, innan det är för sent, börja prata om grundläggande värderingar. Och sluta inte lyssna när man säger grundläggande värderingar, utan försök att fatta vad det innebär. Och så snacka med någon som du inte håller med om allt om. Och så måste det finnas någonting där som vi kan skriva under på båda två. Liksom. Det är väl den stora grunden i allt i den här grejen.
Men vad är det du är rädd för?
Vad är rädd för?
Vad ska hända?
Jag är rädd för att vi har ett parti som i tidigare regeringen som heter Sverigedemokraterna, som är största partiet där, och de andra partierna följer deras minsta vink. Och de har under massa år påstått att de har svar för det första på alla frågor, vilket har urholkat alla ideologier. Och en ideologi har inte svar på alla frågor, utan man tror på någonting och så gör man så gott man kan. Och de andra partierna har svansat efter det, och det är livsfarligt, tror jag. För till slut hamnar vi där vi är nu, att man lyssnar på varandra, man står och säger olika sanningar till varandra.
Och det här tajmingen då, att lägga den här konserten klockan 12 idag samtidigt som Jimmy Åkesson håller sitt tal, vad tänkte du kring det?
Det tyckte jag var en tydlig, jag vill göra en protest med respekt liksom, och letar efter olika sätt att göra det på. Den här idén kan man gå upp och ställa sig här, man behöver inte säga någonting, för att idén är, det är ett alternativ till hans tal liksom. Sen kan du gå upp och hålla i micken och säga vad du vill, eller så kan du ställa dig där och det säger allt ändå liksom.
Thomas Stenström där, som var initiativtagare till konserten. Så hur svarar då Jimmy Åkesson på att det var en konsert samtidigt som han skulle prata, Emma?
Men han var ju väldigt nöjd att de höll sig i hamnen, sa han, och inte var där han skulle tala. Och att det är lätt, sa han också, att tycka en massa om man inte behöver ta ansvar för beslut som man måste fatta.
Men vad gör en sån här konsert för skillnad?
Jag vet inte, alltså rent politiskt gör den väl ingen skillnad alls. Och lite intressant var det att först lyssna på Jimmy Åkesson prata om de svenska miljardärerna, som han menar då inte som vanligt folk drabbats av Socialdemokraternas styre. Och sen när man kommer till konserten så pratar man också om miljardärerna där från scen som någon slags gemensam fiende.
Ja. Och man pratar ju om att det är polariserade tider, men vi rör oss ju i samma miljö här i Almedalen i alla fall. Och samtidigt som musiken underhöll Almedalen så pustade en del SD-are ut efter talet med pizza några meter från scenen och såg rätt glad och tillfreds ut mitt i den här ljudkulissen. Alla möts här, Emma. Mm. Men ett parti som enligt opinionsundersökningarna, ja, det ser inte så bra att gå så bra ut för dem, det är ju Liberalerna i valet i år. Men, undrar vi, hur mår själva liberalismen, alltså ideologin? En liberal kanon för 2000-talet heter en nyutgiven antologi från Timbro förlag, och där samlas 20 utvalda texter som varit viktiga för liberalismen under 2000-talet. Texter av författare som Anne Applebaum, Karl Ove Knausgård och Johan Norberg med flera, och med kommentarer från svenska skribenter. Hej Max Hjelm.
Hej.
Du är ledarskribent på Dagens Nyheter. Du har också varit med och tagit fram de här texterna. Vad har texterna gemensamt?
Ja, men texterna har gemensamt att vi försöker svara på försöker liksom svara med en motberättelse på den allmänna åsikten som har spridits lite i samhället. Skulle säga att sen 90-talet, sen muren föll, så har liberalismen inte utvecklats. Den nådde sin punkt där och sen så har den bara gått tillbaka. Man har sett att demokratier har gått tillbaka. Folk har börjat vända sig mot till exempel miljardärerna som ni nämner och börjar ifrågasätta systemet, och att liberalismen inte skulle haft något svar på det här. Och då ville vi gå tillbaka under de 25 åren som har varit under det här årtusendet och säga vad är det för texter som har spelat roll för liberalismens utveckling? Vad har egentligen hänt i samhället? Och det som jag tyckte var ganska intressant när man går tillbaka till de här är, ja, men, till exempel om man tittar på bilder som vi gjorde precis innan vi började spela in nu med gula västen och sånt, att det har hänt så extremt mycket som man nästan har glömt, och som saker som var helt kontroversiella förr är så självklara idag.
Mm, och viktiga. Folk slogs ju för att visa av de här frågorna. För att något som slog oss när vi läste igenom eran bok här, det var att det känns som det var nyss saker hände, men med tiden som har gått så har allt hamnat i ett annat ljus. Alltså vi har ju varit med om en pandemi, det är krig i Europa till exempel. Vad tänker du om hur tiden märks i texterna?
Jag tänker, det beror på väldigt mycket vilka texter man pratar om. Alltså vissa texter i den här boken, och texter av filosofer eller statsvetare som McCloskey och Fukuyama, där kan det ju märkas på det sättet vilka frågor de inte tar upp. Johan Norberg som skrev Till världskapitalismens försvar i början av 2000-talet, som blev väldigt stor, pratade nästan inte alls om klimatfrågan. Och det blir så uppenbart när man tittar tillbaks. Men... Eller då i Knausgårds text, som ju bara en tidningstext i Cyklopernas land, som blev så extremt stor i Sverige. Och när han anklagar liksom svenskarna för att vara så enögda och moralistiska. En sak som jag bara tänkte på innan jag kom hit, när jag slog lite i den, som skriver är att när jag åker tillbaka och firar nationaldagen i Norge och vi liksom har flaggor, då säger de här svenskarna eller cykloperna då att men det där är ju nationalism, och nationalism är nazism. Och det var ju lite av en sån känsla som vissa hade på den tiden. Men det är så absurt idag att tänka när alla partier står och viftar med Sverigeflaggan hela tiden. Vad snabbt det har gått, och det är ju 10 år sedan.
Ja, men ni skriver i boken också om att det finns en utbredd idé, som du var inne på, om att liberalismen är i kris. Så Max, har du någon favorittext i er kanon för de som håller liberalismen kär och kanske är i behov av lite tröst?
Jag tänkte bara ett kort citat, om jag kan läsa det, från för Greta Schildt, som ju inte nödvändigtvis är liberal men som har kommenterat den här Cyklopernas land.
Kulturskribent
på Dagens Nyheter. Har skrivit om den att det som gör essän så bra och så ovanlig är trots allt inte träffsäkerheten i Sverigespaningarna. Det är att Karl Ove Knausgård framstår som så totalt fri. Han är många saker i en och samma text. Rolig, bitter, harmsen, barnslig, filosofisk och sårbar. Och det är sårbarheten som är det centrala. Att han verkligen blottar sig, sin vrede, sin svaghet och sin vilja att gå in i elden. Och det är lite så som jag tror att vi har försökt tänka med den här boken. Det ska vara eklektiskt, det ska vara våga vara tankar som går emot kanske även liberalismen. Och så länge liberaler vågar vara både sårbara och gå rakt in i elden, så tror jag att de kommer kunna vinna igen.
Men är liberalismen i behov av tröst?
Jag tror inte den är i behov av tröst, men den är på vissa ställen i lite behov av lite fighteranda.
Tack Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter.
Tack.
Ja, kulturpolitik, det är ju sällan frågor som kommer högst upp på agendan inför ett val. Så även i år. Men det har börjat hända en del saker som öppnar upp för djupare debatter om kulturpolitik. Som att försvarsmakten nu ser kulturen som en del av beredskapen, till exempel. Och så har vi frågan om studieförbunden och replokalsdöden. Igår släpptes en ny rapport, Emma, från just studieförbunden. Rapporten heter Studieförbundskrisen, 4 år av nedskärningar. Mm. Och det är tydliga siffror i den. Kan du ge oss några?
Ja, men alltså en lite bakgrund. Det är ju en stor förändring som har påverkat många de senaste åren. Att regeringen då drog ner pengar till studieförbunden med 500 miljoner då över mandatperioden. Och det här följer såklart en intresseorganisation som studieförbunden. Och det man kan se i den här rapporten är då att studieförbunden har stängt lokaler i 4 av 10 kommuner. Att musiken är ett exempel på ett område som har drabbats då. 300 replokaler har stängt och 8000 spelningar har uteblivit enligt dem. Och för till exempel Liberalerna har ju den här kompromissen i Tidösamarbetet om studieförbunden gjort riktigt ont, det säger de i alla fall. Kopplingen mellan kultur och bildning är någon slags hjärtefråga ändå ju.
Ja, de pratade om det igår på det här seminariet. Alltså kulturpolitikområdet har ju präglats av någon slags konsensus i flera decennier. Partierna från vänster till höger har varit någorlunda överens om allt från public service till filmpolitik till behovet av armlängds avstånd mellan politiker och kulturutövare. Men hur är det nu? Är den tiden över? Och för att svara på den frågan har vi bjudit in Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Hej!
Hej, hej!
Och Leonidas Aritakis, chefredaktör på Flamman. Hej!
Hejsan!
Ja, vad vill ni svara på den här frågan? Hur är det nu? Är den här konsensustiden över, Karin?
Ja, det skulle jag kanske inte säga. Om man ska vara lite kritisk till riksdagspartierna så har väl alla varit tämligen ointresserade av kulturpolitik, får man ändå säga. Kanske möjligtvis att Miljöpartiet har satsat lite på det ämnesområdet. Daniel Heldén tog ju faktiskt upp kulturskolorna idag i sitt tal. Men jag ser inte att kulturpolitiken kommer att bli något stort stridsområde. Inte heller i framtiden faktiskt.
Leonidas, vad säger du?
Jag håller med om att kulturen inte kommer att bli något stort stridsområde. Men däremot så är det ju tydligt att det finns en stor splittring nu kring kulturen. Från en väldigt enad kultursyn. 1900-talet bestod ju av i princip då ett saltsjöbadsavtal, alltså kulturellt saltsjöbadsavtal, där vänstern sa okej, vi kan backa den borgerliga kulturen, vi kan ha teater, vi kan ha opera, vi kan ha allt vad ni vill, museer, liksom all den borgerliga högkulturen, men det ska vara tillgängligt för alla i så fall. Vi backar det projektet tillsammans. Och där var ju högern och vänstern överens väldigt, väldigt länge. Och som du säger, i de flesta fall kring armlingsavstånd. Ibland finns en liten kulturpamp här och där som går in och liksom kladdar. Men generellt liksom. Och nu har ju den brutits. Alltså du har en borgerlighet som säger saker som att vi är för många som är utbildade inom humaniora och vi är för många utbildade. Man ska direkt in i jobb och vi ska, ja, man drar ner på studieförbunden, på radion där vi sitter och pratar nu, på liksom public service och allt det där. Och ja, ingen protesterar riktigt, för det är inte de här ämnena som är stora diskussionsämnena helt enkelt.
Men Karin, du håller inte med Leonidas riktigt här?
Jo, men lite kulturkrig är det allt kring de här frågorna, men det är också mycket skrik för lite ull. För man ser ju ändå nu hur public service-propositionen gick igenom, och visst, det var inte samma uppräkning som public service-cheferna hade drömt om, men det är ju fortfarande oerhört välfinansierat. Så att det är, än så länge är det mer i debatt striden utspelar sig, medan de materiella villkoren är det inte de här enormt dramatiska skillnaderna. Och sen är det klart, det här med studieförbunden har ju påverkat många och så vidare, så några skillnader finns ju, men vi står inte inför en sån här monumental klyfta mellan höger och vänster och kulturpolitiken ändå.
Men om vi då ska bara titta lite på de här skiljelinjerna ändå som finns trots allt mellan partierna vad gäller kulturpolitiken inom valet, hur ser de ut, skiljelinjerna, om vi ska teckna upp en bild för våra lyssnare?
Vi har ju en kulturminister som själv säger att så här, inte som förr, att man verkligen kunde liksom samarbeta från vänster med dem och känna att så här, ja, men de verkligen grundade i bildning, utan hon säger rakt ut, jag är borgerlig kulturpolitiker, jag tror att vi måste rusta upp försvaret framförallt, sen kanske vi måste dra ner då på kulturen för att ha råd med det, trots att kulturen är så pass liten post i det stora hela. Och det är ju ändå någonting nytt, tycker jag, till höger. Och det märks, alltså jag tycker inte alls att det bara är mycket skrammel. Alltså vi bor ju i Stockholm, där finns ju alltid allting ändå. Alltså det kommer finnas museer, även om de betalar då hälften av sina budgetar, minst, kanske 2/3 av vissa, i hyra istället för på verksamhet. Det är ju väldigt synd, det påverkar verksamheten. Det hade kunnat vara mycket mer fantastiska utställningar, tror jag, man hade haft råd med det. Mm. Men framförallt i glesbygden, som ni säger, 4 av 10 replokaler och så vidare. Och där påverkar det när man bara drar ner på allting. Om det inte finns ett kulturhus där som sossarna tack och lov byggde upp i nästan varenda liten stad, ja, då finns det inte så mycket alls.
Mm. Jag håller med om att det är sorgligt, det här moderata ointresset för kulturen. Och jag vänder mig lite mot att man talar om att det här är en borgerlig kulturpolitik. Jag skulle säga att det är en moderat kulturpolitik, för att en borgerlig kulturpolitik skulle kunna vara så mycket mer än detta, och verkligen värna bildning på massa olika sätt, värna institutionerna, värna journalistiken, filmpolitiken, som vi nu sett ett väldigt sorgligt exempel på. Man la fram en väldigt oambitiös filmproposition bara här i veckan. Mm.
Ja, alltså, jag skulle vilja liksom kritisera den här politiken av nationalistiska skäl. Det är fine med den här kulturkanon liksom. Jag har hört om folk som har bokcirkel på det och liksom läser de här verken och allting. Alltså man måste inte gnälla på den här listan allt för mycket liksom. Det är helt okej. Men platserna då där Sveriges kanon visas, där man kan se Cederschiöld och Zorn och Sergel och allt det här, Sveriges liksom national skatt, kultur, det drar man ner på. Var är nationalismen i den här nationalistiska regeringen? Det är min kritik.
Men det är ju också så att det är en budget som har urholkats över tid. Det är inte bara Tidöregeringen som har minskat på budgeten.
Nej, och det här är ju Moderaternas ständiga käpphäst. Kulturen måste få finansiering från nya håll. De kan inte vara så beroende av statliga medel. Så det är ju på något sätt någon slags kärna i den moderata kulturpolitiken. Och det kan man ju bli lite trött på. Det är väl jättebra om vi får fler mecenater och man kan gynna det på olika skattemässiga sätt. Jag har ingenting emot det. Men
vi kan väl se pengarna först.
Ja, en borgerlig kulturpolitik skulle verkligen kunna ha råd också med mycket mer än vad man har råd med idag.
Men vad gäller den privata finansieringen så är ju alla ganska överens, verkar det som, utifrån sett. Men om vi nu ska titta på skiljelinjerna.
Ja, det är väl det att man säger, ja, men alltså, jag tycker det här är lite nickefråga, för man säger, ja, vi måste ha mer mecenatskap. Man gör ju inget, alltså, visa mig pengarna, fram med dem. Om det är så att Spotify vill gå in och sponsra ett nytt kulturhus någonstans på Skeppsholmen, inte vet jag, gör det då. Alltså, det är väl ingen som hindrar det. Kanske där i och för sig, lite trångt, men någon annanstans i stan. Det är väl bara att göra det, men de kommer ju inte.
Nej, och det är ju inte mycket pengar. Egentligen så är det inte så mycket pengar som vi pratar om. När vi pratar om kulturbudgeten som skiljer heller de olika partierna åt. Det är ganska likt.
Och båda är väldigt mycket för det här med tillgänglighet och kultur till barn i skola. Så det är ganska mycket som återkommer i båda blocken, måste man säga.
Men alltså, i Stockholm är det ju så att de här höga hyrorna som de betalar, det är liksom, det är en dold kostnad. Det är alltså att man inte höjer kulturanslagen i nivå med fastighetspriserna, det gör ju att man sänker aktivt. Egentligen tycker jag man ska säga aktivt. Då sänker man kulturbudgeten, för det är dit det går. Det blir ju som sagt hälften, 2/3 och så vidare. Snart är det väl 4/5 som går till att börja betala hyra. Och då säger det sig självt att man egentligen har gjort en nedskärning under väldigt många år. Men den syns inte.
Emma Engström, du vill
komma in här. Jag tänkte på Karin Olsson. Tycker du att Moderaterna under den här mandatperioden verkligen har hittat sin kulturpolitik?
Ja, väldigt bra fråga. Jag tror att man själv är ganska nöjd. Jag tror att man är nöjd med de här konflikterna som kulturministern har haft med filmbranschen. Och man har minsann visat kultureliten, vem som bestämmer, och att politikerna minsann är till för allmänheten, inte för kulturbranschen. Och det har varit lite kulturkrig där som jag tror att man tycker har varit gynnsamt på något sätt. Och det är lite tråkigt att det är det man värderar, tycker jag. Tänk om man nu hade lagt fram en ambitiös filmpolitik som skulle kunna återupprätta den svenska filmen, värna svenska berättelser, värna det svenska språket. Men en oerhört viktig sak för landet Sverige skulle det kunna ha varit. Men gör man nästan ingenting istället. Så att, ja, tyvärr är man nog ganska nöjd.
Och, ja, men, om man bara tittar på hur den här kulturkanon då, deras stora flaggskeppsprojekt presenterades, så går Parisa Liljestrand upp. Hon har ju möjligheten då att säga: jag älskar den här boken, den här utställningen, den här verket har liksom påverkat mig och min borgerliga liksom identitet och politik. Men hon sa ingenting sånt. Hon sa bara: åh, vänstern gör så här och vänstern gör si. Och det var bara ren och skär liksom, totalt kulturointresse kombinerat med, ja, kulturkrig. Och det är deppigt. Alltså, hon hade verkligen möjligheten där att lyfta det enda de har presterat på kulturområdet.
Vi hoppas på att få en intervju med Parisa Liljestrand här lite längre fram, så att Moderaterna kan svara på er analyser av deras kulturpolitik. Det vore väldigt intressant att höra vad de har att säga. Men om vi då tänker att det blir ett regeringsskifte, för vi hörde på ett seminarium som vi var på här igår att inte ens de politiker som är som företräder kulturpolitiken, att de berättade att de hade svårt att få igenom budgetförslag i det egna partiet, för att det här är en ganska liten fråga. Så hur ser det ut om det skulle bli ett regeringsskifte? Skulle kulturpolitiken som förs se annorlunda ut, Karin Olsson? Vad tror du?
Ja, kanske skulle det bli lite mer pengar i en vänsterorienterad regering, men inga dramatiska skillnader har jag svårt att se. Men när Socialdemokraterna gett bort kulturministerposten tidigare till Miljöpartiet, man kanske gör det igen. Det verkar inte som att Socialdemokraterna bryr sig oerhört mycket om det politikområdet. Möjligen kan det bli en hävstång där att man börjat prata om kultur som för integration. Laven Reda har varit inne mycket på detta, socialdemokrat, och även då kulturen som en sammanhållande kraft i en orolig tid. Kanske kan det höja statusen på politikområdet och göra att det finns ett större engagemang i hela partierna och inte bara hos de här kämpande kulturpolitikerna som skriker för döva öron.
Jag tror du, Leonidas.
Nej, jag tror också att det är tråkigt att man måste prata om pengar när man pratar om kultur. Mm. Men det är fortfarande så att du kan inte ha ett bibliotek, kulturhus och allt det här i glesbygden om det inte finansieras någonstans ifrån. Alltså det finns inte intäkter till det. Så därför är fortfarande finansieringen en central fråga för kulturen. Sen håller jag helt med Karin Olsson här att det är öppet mål att föra en aktiv kulturpolitik och lyfta kulturens betydelse nu som ett samhällskitt. Vi har splittring mellan män och kvinnor och stad och landsbygd och förort och urbana centrum. Alltså det finns så mycket att lappa ihop, och kulturen, herregud, det är liksom centralt för det, för att få en gemensam förståelse av vad Sverige är idag. Så att den där bollen ligger där och väntar på att bara sparkas på.
Men kan det inte vara så att kulturen kanske kan få lite mer pengar nu när försvaret har börjat intressera sig för kulturfrågor och pratar om kultur som en beredskapsfråga?
Jo, exakt.
Kan det göra någon skillnad?
Ja, använd gärna det som hävstång, säger jag.
Alltså, använd vilka argument ni vill, säger jag bara. Vi får lite mer kulturstöd.
Tack, Leonidas. Tack så Karin Olsson för att ni kom hit och pratade lite om skiljelinjerna för den svenska kulturpolitiken. Ja, Emma Engström, vad tar du med dig från Almedalen i år?
Ja, men jag tycker att det är intressant det här, om nu kulturpolitik kan användas i alla möjliga olika sammanhang, och också det känns som att allting är lite i rörelse inför valet. Men både högerpartier som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar öppet om att de kanske egentligen befinner sig i mitten, och man pratar om att det är de mjuka värdena som behöver betonas nu, någon slags dröm om att befinna sig i mitten. Och om det håller i sig och det kanske blir en större enighet igen mellan partierna, så blir det spännande att se vad som händer med kulturfrågorna. De kanske glider tillbaka in i glömskan igen.
Det blir också intressant att se lite hur frågan med studieförbunden kommer tas vidare.
Ja, men där skiljer det sig mellan partierna. Socialdemokraterna har sagt att de vill inte återställa hela budgeten utan delar, och där Vänsterpartiet vill återställa hela budgeten. Så att det blir kanske inte helt lätt att komma överens, möjligen.
Ja, det kommer ju fortsätta vara en del kultur här på Almedalen under de här dagarna, Emma. Finns det något speciellt som du tycker nu är för valrörelsen som man ska hålla ögonen på? Finns det någon fråga? Nu pratade ju Karin Olsson och Leonidas Varoufakis en hel del här om olika frågor som de tycker är intressanta. Men är det något som du tycker vi ska hålla ögonen på lite extra?
Nej, men det är ju också, det är ju det med studieförbunden, för att det på något sätt lockar ju också in kulturen in i de större frågorna. Jag hörde ordet fördelningspolitik igår, och det har jag inte hört riktigt i samband med kulturpolitiken och studieförbunden, och också bildning, utbildning. Det är ju alltid en fråga om läskris som pågår och så att det där blir intressant att följa.
Mm. Ja, med det så avslutar vi P1 Kultur, vår sändning här ifrån Almedalen. P1 Kultur producerats av Maria Jötzelius och ljudtekniker var Susanne Martinsson. Och vår kulturpolitiska kommentator heter Emma Engström. Jag heter Lisa Bergström. Och nu ska vi väl ut här och hitta lite kultur på Almedalen.
Mm, får leta.
Det är inte helt omöjligt att göra det. Det förekommer ju diskussioner hela tiden. En sak jag tar med mig faktiskt från de här dagarna, det är det här med att de egna kulturpolitiska företrädarna hade svårt att få igenom sin budget i det egna partiet.
Ja, och också sa att, i alla fall en moderator på ett seminarium vi hörde som sa att finansdepartementet är kulturens största fiende.
Och det krävs att diskutera lite mer. Men med det så säger vi tack för oss.